Det är torsdagen den 8 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Igår så inleddes ju konklaven i Rom, det vill säga det möte då katolska kyrkans kardinaler ska välja en ny påve efter Franciscus som ju avled tidigare i vår. Det här är förstås en stor händelse, inte bara för kyrkan utan för hela världen. För vi talar ju om världens största och äldsta enskilda organisation som samlar över 1,5 miljard människor. Konklaven består som ni säkert vet av de kardinaler som ännu inte fyllt 80 år. Och sammanlagt är de 183 stycken den här gången. Det största antalet i historien faktiskt. Och bland dem som bekant också för första gången en svensk, biskop Anders Arborelius. Så vad betyder det här, detta val då för kyrkan? Vad är det som förväntas av en framtida påve? Hur går ett sånt här val till? Och inte minst, vem är det som kommer bli valt? Det är några saker vi ska diskutera idag. Och då är jag glad att hälsa två gäster välkomna. Nämligen Thomas Idegard, jesuitpastor och kyrkoherde i Sankt Lars katolska församling i Uppsala. Varmt välkommen hit, Thomas.
Tack så mycket.
Och så Kjell Blyckert, docent i kyrkovetenskap och medarbetare på tidskriften Signum. Varmt välkommen du också, Kjell.
Tackar så mycket.
Och Kjell är medlem i min församling, vill jag bara undertrycka också.
Det är också, alldeles utmärkt.
Jag vaktar min tunga. Ja.
Det är jag som ska göra det.
Ja, jag ska börja med att säga att vi spelar in det här sent torsdag eftermiddag. Så när vi spelar in det här, då är konklaven inte färdig och vi vet inte vem som blir ny påve. Men när ni lyssnar kanske fler saker har hänt, men just nu är det torsdag eftermiddag. Thomas, ska börja med dig. Det här är den tredje konklaven som jag själv upplever i vuxen ålder. Och mitt intryck är att intresset från omvärlden faktiskt större nu jämfört med tidigare gånger. Det har alltid varit stort, men det är ännu större nu. Håller du med om det och vad kan det i så fall bero på?
Alltså jag kan inte bedöma hur det är omvärlden. För mig är det också faktiskt den... Jag minns faktiskt 78 när det pratades om att de hade två konklaver i året. Men då var jag bara. Men samma är för mig sen, precis som för dig. Men så här är det. Jag tror så här. Jag minns konklaven både när Benedikt den 16 valdes 2005. Då följde man direktsändning på internationella medier. Då var det typ CNN och BBC. Och det var fullt direktsändning och debatter och diskussioner då. Mm. Det var bara det att det var inte i Sverige. Och jag tror att den stora skillnaden och den som jag kan överblicka det är att i Sverige är det här mycket större nu. Och det tror jag har att göra med att den katolska kyrkans betydelse i Sverige är så mycket större nu än för 15, 20, 25, 30 år sedan.
Mm. Vad säger du, Kjell? Större i Sverige men kanske lika stort i världen den här gången. Vad gör du för bedömning av intresset?
Det kan jag nog hålla med om och jag kan berätta en anekdot ur mitt enkla lilla liv. För mig är det här den femte konklaven i vuxen ålder. Men jag minns faktiskt när jag nyss hade börjat skolan och hemma i Karlskoga så satt jag och tittade på vår svartvita tv. Och då lär jag skola ha ropat till min kära mor. Mamma, mamma, det brinner i en kyrka. Och då kom hon då förmodligen pedagogiskt förklarade för mig vad detta var för något. Men jag kommer ihåg det framförallt 1978 som ju var en sån här enorm skräll. Inte bara att påven dog då bara efter en månad utan att då steg det helt plötsligt ut en polack.
Ja.
Balkongen.
Ja.
Och det här var ju några år efter Helsingforsavtalet. Det var kalla kriget när det var som kallast får man väl nästan säga. Och det här blev ju en enorm händelse som också uppmärksammades så vitt jag kommer ihåg ganska mycket i Sverige. Och sen visade det sig då att denne man då, Johannes Paulus den andre som han kom och kalla sig, att han blev ju en världspolitiker samtidigt som han ju var en andlig person av ett enormt format. Så att jag skulle säga att brytpunkten är där. Sen har det bara fortsatt, fast så har det lite grann på olika sätt.
Ja, och jag tänkte på det när bevakningen av påven Franciscus död. Den var nog i paritet med, men jag tror inte att den överträffade bevakningen av Johannes Paulus Anders död. Och det tror jag också faktiskt gällde i Sverige, därför med tanke på den enorma figur Johannes Paulus den andra var och hans betydelse för kommunismens fall i Östeuropa. Mm. Hans liksom världspolitiska betydelse, den var så stor så att den är nog oöverträffad. Så att, ja.
Ja, och hans långa ämbetstid ska sägas. Alltså, jag var ju 27 år när Johannes Paulus den andra dog och jag kände ju ingen annan påve. Det var ju påven, så att säga.
Exakt. Ja. Vi får se om de väljer en så pass ung igen. Jag vill säga att de inte gör om det.
Vi ska fortsätta, då ska vi prata lite på vem påven rent religiöst är faktiskt. För det är kanske inte alltid så lätt för oss utomstående att förstå. Och då ska jag börja i Bibeln faktiskt. För i Matteus finns det en episod då de lärjungarna sitter och pratar och Petrus då säger att Jesus är Messias. Varpå Jesus säger att han ska bygga sin kyrka på Petrus. Och det här är då, vad jag har förstått, ett viktigt ställe. Hur ska man förstå det? Får Petrus alltså i uppdrag av Jesus att bygga kyrkan? Och är det meningen att det uppdraget sen förs vidare till Petrus alla efterträdare som ledare av just församlingen i Rom? Thomas, vill du börja här? Var hittar vi ursprunget till påveämbetet i Bibeln så att säga?
Ja, och Bibeln är ju skriven efter att Bibeln finns, kyrkan finns ju först. Mm. Så kyrkan och påveämbetet finns när Bibeln skrivs. Mm. Du är helt rätt ute, där är den bibliska grunden, och det som har hänt är att Jesus frågar lärjungarna vem folk säger att han är, och sen frågar han vem säger ni att jag är, och på den första frågan har vi en massa idéer, det är profeten Elia och alltihopa. Sen blir det tyst när han får frågan vem säger ni att jag är, och då säger Petrus, du är Messias, den ledande Gud, levande Gudens son. Och då säger Jesus, det här har du inte förstått av dig själv, utan min fader himlen uppenbarat. Och jag säger dig, du är Petrus. Han heter ju då Simon. Mm. Det är Petrus, klippan. På dig ska jag bygga min kyrka. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Så här har vi två moment. Bekännelsen. Petrus bekännelse av Jesus sanna identitet, som sen leder till att Jesus uppstår från döden. Det är det första, sista och enda som det här uppdraget ska göra. Bekännelsen ska ges och föras vidare i alla tider. Den Jesus som Petrus kände och mötte uppståndelsen, det är den vi ska tro på idag. Och det är bekännelsens kontinuitet. Det andra är nycklarna till himmelriket, det är ju din direkta fråga. Ja, det är inte bara något som Jesus säger som en vacker poetisk beskrivning. Åh, här kan du få lite nycklar. Nycklar betydde i antikens Mellanöstern en visir. Alltså den som var vicekung eller premiärminister. Den som låste in och låste ut, öppnade och stängde slottet när kungen inte hade tid och ork att göra det. Det vill säga, det antyder att han inte bara säger här får du lite nycklar som du ska ha, sen dör du och försvinner de. Utan han instiftar ett ämbete som är premiärministerns ämbete, ställföreträdarens ämbete. Och det är grunden till Petrusämbetet.
Och till detta, okay. Men till det här kan man ju lägga till då, om jag får bryta in.
Absolut.
Nycklarna får han ju inte ensam. Till och med du, nej. Thomas, har ju fått de här nycklarna och inte bara biskoparna och prästerna. Och Petrus hade ju en bror, Andreas, som ju enligt traditionen sen då ska ha blivit biskop i Konstantinopel, nuvarande Istanbul då. Och sen kan man fortsätta att räkna upp den ena och den andra posten som fick ansvar för det ena och det andra området. Men Petrus var ju absolut redan från början, som du säger, inte bara en primus inter pares, den främste bland jämlikar, utan han var ju premiärministern, som du säger. Och han blev ju så småningom också den yttersta appellationsdomstolen.
Precis.
Men en fråga här. Nu, vad jag förstår så säger ju Jesus inte direkt att det här ska gå i arv, men låter det sig förstås i texten? Eller hur?
Ja, genom att Jesus inrättar ett ämbete,
ja, okay,
så betyder ju inte det att det är slut när Petrus är död. Mm. Och sen behöver Jesus inte uttrycka allting i ord så som vi skulle förstå det, men när han säger nycklar till himmelriket. Och det intressanta är att han säger inte på din förträfflighet Petrus ska jag bygga min kyrka. På din varma tro ska jag bygga min kyrka. På att du är ofelbar från morgon till slut. Ingenting om detta. För han vet att Petrus är en fegis. Petrus är som vi, en syndare. Ja, begränsad. Det skulle visa sig väldigt tydligt. Sen får Petrus då chans igen efteråt och intyga att han älskar Jesus. Tre gånger när Jesus uppstånden. Men precis. Medveten om allt detta så säger. Och det är därför som det är intressant att vi katoliker är ju inte medlemmar i påven. Vi tror inte att påven är gudomlig. Men han har ett heligt uppdrag, ett heligt ämbete som är inrättat av frälsaren själv. Och detta har han med alla sina fel och brister. Och i utövandet av det ämbetet, om det görs korrekt, det vill säga om det handlar om den sanna bekännelsen, då i de delarna så är påven ofelbar, därför att han för vidare det som är ofelbart sant, nämligen att Jesus är Messias.
Och nu har du fått ett väldigt bra katolskt svar här. Hade du haft någon ortodox eller protestant vän med här, hade ju förstås ortodoxen sagt att ja, det här måste vi nyansera lite grann, men ändå kanske ha lite med i stor utsträckning. Våra protestantiska vänner hade varit betydligt mer tveksamma.
Okej. Ja, jag förstår. Men då har vi fått liksom den, jag förstår att detta går att disputera om mycket, men då har vi fått lite den religiösa grunden.
Fast under 1500 år disputerades det inte, det ska vi också komma ihåg.
Det ska vi också ihåg, men sen alltså, var det någon som... Sen var det väl någon som började diskutera om det heliga andes, eller vad det var där, 1054, och sen var det någon som spikade upp saker.
Ja, och 1054 så kommer det, men det här är bra, det som Kjell är utifrån. De måste också erkänna att patriarken av Rom, alltså biskopen av Rom, som vi kallar påven, han är främst bland de stora patriarkerna. Sen erkänner de inte hans ensamma jurisdiktion i som vi gör, men det är så att säga nästa fråga. Det är en jätteskillnad mot det som hände på 1500-talet.
Ja, hörni, vi flyttar fram oss till nutid då, för att vi förstår då att det är ett ämbete som instiftas, men det ska ju då fyllas av en människa.
Ja.
Och människor är dödliga, så de måste ersättas med varandra. Hur är det här ämbetet? Hur beroende är det av människan som inträder i det? Alltså hur mycket av människan är det i det påven gör, så att säga? Thomas, vill du börja?
Jag tänkte just låta Kjell börja. Återigen, ämbetets uppgift, det här har jag sagt en del i media också i dessa dagar. När man läser sekulära medier, i synnerhet åt Sverige och lyssnar, så får man känslan av att vi väljer nu en partiledare eller vd. Var ska katolska kyrkan gå? Var ska hon tro och lära? Och det gör vi inte. Vi väljer den som ska stå för den sanna enda bekännelsen genom tiderna. Så att kyrkans lära och tro är konstant. Sen ska då herden, för Jesus uppmanar ju sen Petrus, när han då ger Petrus chansen att tre gånger intyga sin kärlek, så uppmanar han ju Petrus tre gånger att vara en herde för mina får, för mina får på bete. Det vill säga se till att de troende, de som delar din bekännelse, får näring för denna tro och skyddas från inre och yttre hot. Det är vad påven ska göra. Sen kan då påvar, beroende på att de olika personer, som vi sa, olika människor, sätta olika accenter på det här. Det finns väl så att påvar är väl på samma sätt som en enkel kyrkoherde mer eller mindre road av olika delar i jobbet. Och kan tycka att olika delar är mer eller mindre viktiga. Sen kan det komma utmaningar som beror på omvärlden, som gör att kyrkan behöver respondera eller göra någonting, där man då väntar sig påven som den exekutiva beslutsfattaren i frågor som han kan besluta om. Gör saker. Så att jag skulle säga personlig accent, personlig typ, accent, världshändelser. Och då kan man bara jämföra de två senaste påvarna. Benedikt den 16 var ju mycket mer, han var ju en teolog. Så det är klart att påvenbetet i hans version var ju väldigt präglat av det teologiska utläggningen, alltså grund för tron. Medan ju Franciscus har varit mycket mer, om man får säga det, av en typ av universell kyrkoherdare, mycket mer det som brukar kallas för pastoral. Vi har tron, den vet vi redan om, tack Johannes Paulus och Benedikt. Nu måste vi göra det, nu måste vi föra ut den. Så att på så sätt så har ju missionen, evangelisationen, outreach varit mycket starkare med honom. Så att, återigen, den typen av skillnader, men det är ju samma tro, samma lära, samma kyrka som ständigt makar sig fram genom tiden. Det skulle jag säga i alla fall.
Ja, vi släpper fram Kjell. Hur viktigt är det valet av människa här och person? Hur mycket skillnad gör det på hur påvenbetet utövas?
Jag kan hålla med om allt det Thomas sa förstås. Men man kan möjligtvis lägga till här en sak som ju faktiskt är väldigt viktigt. En väldigt formell sak. Om du befinner dig i påvens situation så har du den högsta utnämningsmakten. Det kan man ju se här också. Många har ju... påpekat här att Franciscus utnämnde ju kardinaler i en rasande fart här. Det var ju ambitionen då att föra in världskyrkan närmare Rom då, så var det periferin som han betonade. Somliga har väl lite mer maliciöst sagt då att ja, det här är ett sätt för Franciscus att verka även efter sin död, att han väljer sina killar här ute runt om i hela världen för att de sen ska kunna välja en påve som då ska kunna bli Franciscus den andra, så att säga, maliciöst sagt. Men det är klart att utnämningsmakten spelar en väldigt stor roll beroende på vad det är för sorts påve då. Det är klart att man har olika preferenser, olika strategier för att välja medarbetare. Det är inte bara fråga om kardinaler, det är ju fråga om inte minst om biskopar och centrala dignitärer i Vatikanen. Och där spelar ju de personliga preferenserna och vägvalen en stor roll.
Just det. Jag tänkte på det, en sak som Thomas sa, och det är ju kanske lätt i vi profanas förståelse, det är ju att det här, det är som ett litet partiledarval, att det finns olika fraktioner, men det finns en liberal och
det finns en partipolitik överallt.
Ja, jag ska höra med Michel, är vi helt ute och cyklar när vi tänker i de banorna? Det är inte så det går till, eller vad säger du om den saken?
Det är klart att det kan jämföras. Om vi läser Paulus brev till Korintierna, så tar han ju redan där upp problematiken att det finns partier ibland er och att det ska inte göra det. Ni ska inte höra till olika partier. Alla hör ni Kristus till. Det är ju förstås en väldigt grundläggande, ett grundläggande mänskligt fenomen det här, att vi känner sympati med olika meningsföreträdare. Så det är klart att det här är ju någonting mänskligt som finns med ända från början. Men det är ju en annan sak om vi sen i samtiden här nu börjar identifiera vad som händer i kyrkan med en annan terminologi. En terminologi från den profana politiken. Om man nu säger att Franciscus är progressiv, vad betyder det? Ja, det är väl kanske hela den här dimensionen av att han vill sätta periferin i centrum. The option of the poor, som det heter på engelska då, alltså att man sätter den fattige i centrum. Men om du ställer frågorna, ja, men vad var det då han tyckte om abort? Vad var det då han tyckte om skilsmässor? Vad var det då han tyckte om folkfromheten? Den här naiva, enkla, mycket påtagliga folkfromheten som vi intellektuella kanske förnyser på nätet och tycker att det där är väl ändå någonting som vi har passerat. Då blir han helt plötsligt urkonservativ. Det vill säga vi kan inte använda de här politiska, den här politiska terminologin som vi är vana vid när vi diskuterar våra vanliga politiska förhållanden.
Okay. Det här är faktiskt väldigt viktigt som Kjell säger. Och att, jag menar, det finns en frestelse i att beskriva allting utifrån det sätt på vilket man själv ser världen. Och kyrkan skiljer sig väldigt mycket från världen. Hon är i världen men hon är inte av världen. Hon har helt andra... Det finns helt andra aspekter av det innerkyrkliga livet än av ett politiskt parti eller av en riksdag.
Mm. Men det här med en sak som också bland diskuteras, det är att geografin skulle spela en roll. Att det var en stor sak att Franciscus var den första från nya världen och att nu är det dags för Afrika eller nu är det dags för Asien. Thomas, spelar det någon roll?
Ja, men glöm inte bort en stor sak. Det var att Benedikt var från Tyskland.
Mm.
Gigantiskt. Jag menar, och Johannes Paulus från Polen, det hade ju aldrig hänt. En tysk hade väl hänt tidigare, men så att visst, alltså, återigen, det hör väl till det här med den person man väljer. Som Kjell påpekade, det här med att påven har utvalt medparten av de kardinaler som röstar, ja, det gäller ju faktiskt många påvar. De kardinaler som röstade fram Franciscus var ju utvalda av Johannes Paulus II och Benedikt, och ibland brukar de framställas som inte riktigt på samma stil av påve som Franciscus. Så att jag tror att vad kardinalerna har gjort en vecka innan de går in i konklaven, det är ju faktiskt att de har haft det som kallas generalkongregation. De har suttit på, vi kallar det för en partikongress skulle man säga då. De har haft en partistämma. De har suttit och diskuterat, vad behöver kyrkan? Och de har lärt känna varandra, för de kommer samman från hela världen och träffas inte särskilt ofta. De har lyssnat på varandra. Och där har de förhoppningsvis hittat en konsensus om vad kyrkan behöver i stil, i ledarskap och annat sånt. Och nu så ska de effektuera det. De har välja den person som de tycker passar bäst ihop med den spes som de faktiskt tillsammans har jobbat fram.
Mm, okay. Så det finns en spes alltså?
Ja, så det skulle jag gissa. Den är ju inte offentlig, men de har ju blivit överens om vilken typ av påve som de tycker att kyrkan har. Och nu ska de se, vem är det då?
Tror du, Thomas, verkligen att de har blivit överens än? Det är ju svart rök för fortfarande.
Ja, men det är ju att de inte är överens om den person som motsvarar spesen.
Men tror du att de är överens om själva spesen? Som
ja, säger. Det tror jag nog faktiskt. Spesen förra gången sägs ju, från konklaven får de inte säga något, men från generalkongregationen läser det. Spesen förra gången sägs ju att man ville ha en påve som vände blicken från en del internförhållanden i Vatikanen och utåt. Mm. och framförallt också tog tag i en del av, vi kallar det korruption, eller i alla fall en del av överbyråkratisering i Vatikanen. Kritiken som fanns då, att utnämndes inte stiftsbiskopar, de var stolar stod lediga, men det var en massa titulärbiskopar i Vatikanen. Det var ju spesen på Franciscus. Men det fanns säkert...
Eller skulle man inte kunna säga att det var den spes som blev vald?
Ja, du menar
det
så
säga, att det var den spes som gick igenom.
Ja,
nu kanske
kan
jag
kanske
är lite
vara.
Mer feministisk än vad du är.
Nej. Alltså, jag tror bara så här, att jag måste faktiskt säga så här, jag tror att visst, de kommer från olika delar av världen. De har också lite grann olika teologiska utgångspunkter och olika typer av pastorala erfarenheter. Det är klart att de ser saker på lite olika sätt. Men jag tror faktiskt att när de sitter i ett rum en vecka, så tror jag faktiskt att det som är gemensamt för dem, att de är kardinaler i katolska kyrkan, kommer att visa sig och också i alla fall ha en viss tyngd.
Hörrni, vad talar de för språk med varandra, vet man det? Är det latin eller engelska eller vad?
De talar italienska. Alla möjliga språk.
Ja.
Men italienska, där har det väl ett grundproblem, att det är ju färre nu än någonsin som talar italienska. Det är färre nu än någonsin, förmodar jag, som talar eller förstår talat latin.
Absolut. Förr var det ju latin. Jag sa det, när jag jobbade som i min utbildning till jesuit och präst, så var jag i Vatikanstaten i Radio Vatican News, svenska sektionen. Och jag insåg ju det efter en månad, det var när Franciscus var ny, att den största enskilda reform man kunde göra i katolska kyrkan är att införa engelska som arbetsspråk i Vatikanen. Mm. Då skulle 3/4 behöva söka nya jobb. Du skulle få lite rotation på både prelater och andra.
Ja, men det här med språkfrågan är ju väldigt viktig. För jag menar,
ja, det måste vara jätteviktigt.
Tänk dig att gå in som vd i en gigantisk internationell organisation och inte kunna arbetsspråket.
Mm. Så man ska vara latinkunnig?
Nej, men man ska kunna italienska.
Italienska, okej.
Du blir ju biskop av Rom.
Det blir man, ja.
Exakt.
Hur är det med om man viljan att bli påve? Alla 133 som nu är samlade kan ju bli påve, men jag antar att inte alla känner kallelsen eller känner att de är beredda. Hur många är det som vill, tror ni? Har man någon aning om det?
I bästa fall tror jag att det är ingen som vill.
Exakt.
Jag tror att det är de andra som känner igen, förhoppningsvis. De känner igen kandidaterna. Ja. Här finns det en potential hos den här. Men om det är någon som börjar tala för sig själv eller en liten grupp som börjar tala för någon utifrån väldigt personliga skäl, då tror jag det är att skjuta sig själv i foten.
Ja, men jag tänker alla kanske inte tänker på sig själv. Vissa har väl ändå lättare att acceptera, så att säga, ifall det, jag blir utnämnd, ja okej, jag tar det. Det varierar väl också.
Men så är det. Men man säger, folk som vet eller som har varit nära, säger att den vanligaste bönen i Sixtinska kapellet just nu, det är inte jag, Herre. Inte jag, Herre. Därför att du vet att det här jobbet ska dö i och förmodligen dö av. Och det är den ultimata tjänsten. Den ultimata tjänsten, alltså att vara präst, alltså att vara sen biskop, det är att vara tjänare. Folk säger, du står där fram, du har makten. Och så här, well, det är att den som alla kan ringa till slut, den som rycker ut till slut, som inte har en egen familj annat än de troende, den ska nu väljas i megaformat. Och då tror jag faktiskt att väldigt få normala människor vill det här. Och sen är viktigt, du är inne på en viktig sak, Andreas, kriteriet på att bli vald till påve är inte bara att ha fått tillräckligt med röster, det är att också acceptera valet. Så när en påve är vald med tillräcklig majoritet, då får han frågan om du accepterar valet, och i det ögonblicket då bereder man det vita röken, men inte innan han har accepterat valet.
Fast det gör man väl, för det är väl ändå...
Vi vet inte, för de har haft tystnadslöften om vad som händer vid exkommunikation. Det är ganska hård straff vad som händer i konklav. Vi vet inte.
Känner kardinalerna varandra någonting sen tidigare, eller har de inte träffats på 10 år och många har tillkommit till dess? Eller?
Ja, det är väl det som i alla fall har sagts i pressen och som har vidimerats av många kardinaler, att det är så. De är väldigt många. Många är utnämnda nyligen och många har inte tjänstgjort i Vatikanen. De har inte träffats i de här olika dikasterierna som det heter, som finns där och befinner sig i världens alla hörn. Så det har ju påståtts att det är ett av problemen eller fenomenen i alla fall som eventuellt då skulle göra att det här valet kommer att ta längre tid.
De har ju, får jag säga, jag har ju sett och hört det, Kjell, så ska jag komma ihåg att de träffas inte som helgrupp hela tiden, eller väldigt sällan. Men däremot så många av dem träffas ju eftersom de sitter i olika typer av utskott eller då styrelse för de här dikasterierna, så är de ju titt som tätt i Rom. Även om du är kardinal som biskop Anders, så är han ju då och då i Rom. Och då, ja, du stöter ju på varandra. Så att, mm. Men visst, det är en ovanligt stor grupp. Och bara det gör ju att röstningen tar olika lång tid. För de går ju fram en och en med sin valsedel och läggs urnan och prickas av. Vi tror att det här är jättesnabbt gjort. Men bara röstproceduren med 133 jämfört med 115 är ju jätteomfattande.
Så är det ju. Vi har varit inne på lite det här med spes och utmaningar och så. Vad tror ni konklaven tänker om framtiden nu? Vad är det som så att säga den nya påven behöver ta sig an? Kjell, har du några tankar eller funderingar kring det? Vad ska han jobba med helt enkelt?
Oberoende av vad han vill eller vart han vill gå, så är det nog det som vi i katolska kyrkan kallar för den synodala processen som kommer att bli viktig. Om man nu vill fullfölja det här, på vilket sätt man vill göra det. Det vill säga, med den synodala processen så menar man ju att försöka engagera lekfolket mer i kyrkans liv. Och framförallt då att hierarkin, att biskopar och präster ska lyssna mer på lekmännen, ta råd och så vidare. Och det här är en ganska komplicerad process som har satts igång. Bitvis tycker jag under ganska oordnade former. Det har varit ganska kaotiskt. Ingen har riktigt förstått åt vilket håll det här går. Det finns en massa välvilja omkring det här. En del ser det här som demokrati. En del ser det mer som en process av lyssnande och lära känna. Och så här. Och det här är en ganska oformlig storhet, men som kommer att behöva att hanteras. Mm. Alltså lekmännens delaktighet i kyrkans styre och kyrkans liv.
Okej, Thomas, vill du komplettera?
Ja, som jag ler lite grann när Kjell berättar det här, för det här beskriver då det som många kyrkoherdar runt om i världen också ibland har tänkt. Men jag tror så här, jag skulle nog säga så här, samla upp, andas ut, strukturera lite grann, tror jag. Det har vuxit ut mycket fina plantor, men att kanske liksom kultivera en del av de här plantorna och få ihop dem. Och jag skulle framförallt säga så här, att som världen ser ut idag, som i och för sig alltid ser ut, men i västvärlden märker vi det här mycket mer idag. Så blir ju, och jag menar, det är ju därför folk också söker sig till katolska kyrkan. Vi har ju i framförallt Europa och USA oerhört mycket unga människor som kommer. De är inte ens döpta tidigare. De har ingen religiös praxis och de söker sig. Så jag tror att kyrkan är och ska vara en bastion för hopp och mening. Och jag tror att det som en ny påve behöver göra är, jag menar, det har hon alltid varit oavsett påve, men att hon behöver kanske ta in landvinningarna under Franciscus och lägga ihop med tidigare landvinningar och säga okej, här har vi det. Och nu är det här som liksom människor söker sig till. Lite grann så skulle jag säga.
Ytterligare en fråga. Som jag inledde med, så är det här en jätteorganisation. Naturligtvis är det inte lätt att styra en sån. Det rena, hur mycket är påven inblandad i det rent administrativa och organisatoriska och fatta den typen av rena managementbeslut, om jag använder olånat från företag? Thomas, hur viktigt är det så att säga? Hur
stor alltså, en kyrkoherde fattar massa mest sådana beslut om entrédörrar och vattenpumpar och budgetrutiner. Så jag hoppas att en påve har folk som gör det åt honom. Mm. Men visst, det är klart, om du säger så, om besluten är principiella, och Kjell var just inne på utnämning av biskopar, är ju så att säga påvens kanske en av de mest centrala uppgifterna. Om besluten är principiella, det rör sig om disciplin och praxisfrågor, som till exempel firandet av den traditionella latinska mässan till exempel, där det har varit internt katolsk nitty-gritty-fråga, alltså det verkligen diskuteras internt. Där kan ju påven då säga, men vi gör så här och vi gör inte så här. Och då blir det ju en del managementbeslut som ändå rör kyrkans innerliv, som har principiella utgångspunkter. Och sånt fattas bara beslut av påven, skulle jag säga, ja, i slutändan. Mm. Men väldigt mycket av det löpande, det som vi skulle kunna kalla regeringsarbete eller så, det har han ju folk som gör. Vatikanen har ju en egen regeringschef och hela departement som ägnar sig åt sånt. Jag vet inte, vad säger Kjell om det? Om jag glömmer jag något, förbiser något?
Nej, det tror jag inte. Det är klart, jag menar, en kyrkoherde gör sitt, och på något sätt kan man väl säga att påven är ju på en aggregerad nivå, så håller han väl egentligen på med samma sak. Jag menar, man ska ju komma ihåg att ordet biskop betyder ju tillsyningsman. Det är nästan en administrativ titel, och det är ju en stor del av av detta att vara biskop, det är ju att hålla samman flocken.
En annan fråga, ämbetet är förstås mycket krävande och de personer som tillträder de är ju kanske i 70 eller till och med 75 års ålder när de tillträder och sen ska de vara mycket aktiva och resa och träffa folk resten av sina liv. Den förra påven, han valde ju faktiskt att avgå.
Han orkar inte det här. Nej, precis.
Kommer vi få se fler sådana exempel i framtiden? Vad tror du, Thomas?
Ja, kanske. Ja, men du har helt rätt i det att påveämbetet är ju, och det är ju framförallt Johannes Paulus som ju är själv ung, 58 när han väljs, va? Vital, kommer in i en tid där hans karisma också gör honom till en internationell mediastar, precis som Franciscus var. Och där börjar det här resande påvedömet, men det var ju också för att globaliseringen innebar att världens olika ändar kunde ha kontakt på ett sätt. Och det är ju väldigt ovanligt i påvedömets historia. Du vet, senmedeltiden visste folk knappt vad påven hette. De hörde hans namn i eukaristiska bönen och de uppfattade den, för den bads oftast tyst och på latin. Så att det är en helt ny utmaning, och det är klart att det är mycket möjligt att vi kommer att få se kanske fler avgångar om påven är gammal när han väljs. Man kunde också tänka sig, jag hörde en amerikansk biskop som Bishop Robert Barron här en dag som sa att det kanske inte vore helt fel med quiet papacy, det vill säga ett påvedöme som kanske inte måste vara synligt och hålla på hela tiden. Det skulle man kunna tänka sig också. Jag är inte säker på att det vore dåligt.
Kjell, är det givet att påven hela tiden ska bli mer och mer aktiv på scenerna på det sättet? Är det Johannes Paulus? Är det så påven behöver bli? Och orkar de det helt enkelt, tror du?
Det är förmodligen ofrånkomligt. Det måste nog hända någonting i världen för att hindra en sån process. Jag tror att det är någonting som påven och påvenbetet måste anpassa sig till, måste lära sig att hantera. Och förmodligen är det det som är det svåra nu, att lära sig att hantera den här nya situationen med den globaliserade värld som vi lever i. Det är nog det stora problemet. Och sen så medellivslängden ökar, man vet aldrig när demensen slår till och sådär. Så att det är nog troligt att vi kommer att få se fler påvar som, eller ni kommer att få se, jag är så gammal så jag kanske inte ens får se en ny påve förutom den här. Särskilt inte om de väljer en 62-åring.
Pizzaballa till exempel. Då får du både du och jag se det som kanske. Ja.
Hörrni, vår tid håller på att rinna ut. Jag har två frågor kvar. Har någon av er sett den här tv-serien Konklaven som kom för några år sedan?
Ja.
Är det film kanske?
Ja, film är det.
Ja. Ja. Jag vet faktiskt inte vilka jag menar, men det är någonting som beskriver i alla fall, som ska föreställa då, beskriva intrigerna bakom. Är det en återgivning som har någonting med verkligheten att göra, tror ni? Eller är det mycket fantasier där?
Alltså jag skulle säga det är en jätterolig film. Jag som älskar tv-serier och så här, jag tyckte den var jättebra. Som film, som thriller, skådespelarna är jätteskickliga, musiken är fantastisk. Och iscensättningen också. Men den är ju ganska schablonmässig och rolig på så sätt också. Jag menar, alla de liberala och progressiva, de är liksom väldigt pragmatiska, lite tråkiga. De vill att saker och ting ska fungera. De konservativa är bullriga, fyrkantiga, förmår inte att ta in förändringarna i världen. Och så där. Så
den är väldigt schablonartad. Alltså jag läste boken och därför valde jag att inte se filmen. Jag tyckte boken var dålig. Lägg till, jag håller med Kjell, schablonartade. Dessutom lägg till att de konservativa, det vill säga de onda, är också afrikaner. Så den är fördomsfull och den är och den håller på med det här. Och om katolska kyrkan bara skulle tycka bara för transideologi så skulle alla skulle världen bli bra. Alltså det var det klassiska, så jag valde att inte se filmen. Men jag tror att dramat är spännande, naturligtvis intrigen är spännande och jag tror att filmen har mycket vackra bilder och så. Men då skulle jag hellre rekommendera The Two Popes som film på Netflix, som ju också vacker scenografi, vacker musik och där det är personporträtt av Benedikt och Franciscus som till att börja med verkar driva tittaren i en riktning, men som när man slutar gör att man inte är säker på men vem av dem var egentligen den mest sympatiska här.
Jag håller med.
Flera streamingtips där att ta vidare. Hörrni, då har jag, innan tiden tar slut, har jag egentligen bara en fråga och det är den stora frågan. Vågar ni ge tips på vem det blir som blir vald till påve? Ja, Thomas, vågar du börja?
Nej. Jag kan alldeles för lite om namnen. Du vet, en vanlig kyrkoherde ägnar sig dagarna åt en massa annat saker. Jag har inte ens läst på om alla dessa kardinaler. Men jag tror Kjell vet mer om dem.
Ja,
jag vet inte så mycket.
Jag kan ju avslöja det att vi på Signum har ju suttit här och skrivit ett antal minibiografier här så att vi ska kunna trycka på knappen 5 sekunder efter att han har trätt ut på loggan och ha en minibiografi. Vi har dock inte skrivit om alla 133 utan kanske bara om 40 eller 50.
Det är ganska mycket det också.
Ja. Men... för min del har jag ju favoritkardinaler, men jag är inte övertygad om att mina favoritkardinaler är lämpliga som påvar. Det är en annan, det är en helt annan fråga, tror jag, än att man...
Men vågar du ge ett tips då, Kjell?
Nej, det vågar jag inte. Jag kan ju bara säga det att de som finns här, det är intressant att se, alltså de som presenteras som de 12 heta på en rad olika seriösa sajter, det är ofta gemensamma val och kandidater de har gjort, och då tycker jag att alla de som presenteras, då tänker man genast, ja, men det här är oerhört kvalificerade personer, de verkar fromma, de verkar realistiska och så. Sen kan det finnas kandidater som man tycker av olika anledningar inte borde bli påvar. Men det är ju, då är det mina personliga åsikter. Jag tycker inte Parolin borde bli påve. Han har en misslyckad Kina-politik, han har en misslyckad Ukraina-politik som han bär ansvar för. Han är kanske den bästa om du tittar på honom som teolog eller from person och så.
Okay.
Man kan säga så här, bara för att stilla. Förra gången, 2013, var det inga bettingsajter, inga experter som visade på Jorge Mario Bergoglio. Ingen.
Kan vi säga då att en gammal organisation men som fortfarande kan överraska världen helt enkelt.
Definitivt.
Stort tack Kjell Blyckert, docent i kyrkovetenskap och medarbetare på tidskriften Signum för att du medverkar idag.
Tack för att jag fick komma.
Och stort tack Thomas Idegard, jesuitpater och kyrkoherde i Sankt Lars katolska församling i Uppsala för att du var med också.
Tack så mycket. Tack.
Tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen som ni tycker att vi ska ta upp i framtiden. Maila då oss på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.